Så, nu ser ni hur en pastor förbereder sig också. Det är fint. Han som var tekniker har något att leka med. Så tar vi ett djupt andetag och ber för predikan och för den gåva som har samlats in. Herre, tack för att du är med oss här idag. Tack för att vi får ge av det som vi har fått av dig. Och att du låter det förmeras 10-falt, 30-falt och 100-falt. Herre, vi ber också att ditt ord i oss ska få växa sig starkare. Att ditt ord ska få tala till våra hjärtan idag. Och att din kärlek ska få möta våra liv. Vi ber så i ditt namn. Amen. När Maria möter ängeln så säger ängeln till henne: "Var hälsad du högt benådade." Och så säger han: "Var inte rädd." Och jag tänker att ta med de orden när vi nu går till Romarbrevet 8. Det ord som jag har fått idag är något som ligger på mitt hjärta, men som jag också tror ligger på Guds hjärta. En kärleksförklaring till sin församling, men också en uppmaning. Romarbrevet 8, de 17 första verserna. Så nu finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som det var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss, som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter köttet tänker på det som tillhör köttet, men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder och systrar, men inte mot vår köttsliga natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Därför att alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar, Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag har vänt och vridit på den här texten och tänkt att det är ett långt sammanhang och jag skulle inte läsa hela, och ändå så landade jag i det. Paulus resonemang om ande och kropp är en helhet, och det gick liksom inte att bryta ner det i beståndsdelar. För idag talar kyrkåret om Guds mäktiga verk. Det Gud gör i oss. Inte det vi själva gör, utan det Gud gör med oss. Vi kanske tycker ibland att, men Gud gör ju ingenting. Vi ser inte vad han håller på med. Men det är de där små sakerna, de stilla viskningarna, som är de mäktiga verken. Och så pratar ju Paulus om anden. Andens ledning. Anden som är liv. Och för en del av oss så känns det ibland som att jag gillar Gud och jag gillar Jesus, men anden är lite läskig. Jag vet inte vad som händer när anden är i farten. Hur ska jag hantera den där anden? Men det är tydligt utifrån Paulus beskrivning att anden är viktig. Anden är livet i oss. Och utan anden så väntar bara död. Och anden som ger liv gör inte övertramp. Anden är inte kränkande. Anden är inte elak. Men människor kan vara det. Människor kan hävda att man har liksom, säga att man går i andens namn, men man gör det inte fullt ut. Och så gör man övertramp. Människor brottas fortfarande med det jordiska. Det gör vi ju alla. Och det är viktigt att skilja på ande och människa. För några år sedan snubblade jag över en text som har blivit en sån här positiv påminnelse för mig. Jag hade den på mitt förra jobb uppsatt på väggen, för att jag var i en period där jag faktiskt var rädd för vad anden kunde göra. Och jag fick den av en arbetskamrat. Den helige ande är alltid positiv. Det är Satan som är negativ. Även om Gud disciplinerar och rättar oss i livet, så gör han det genom att ta oss i en positiv riktning. Och han räddar oss från undergång. Hans intention, hans mål, är alltid livgivande och återlösande. Så påminn dig själv att ständigt tala liv till andra. Fram till den sista meningen så tyckte jag det var ganska enkelt. Men hur är det egentligen? Talar vi alltid liv till varandra? Jag vill försöka att ständigt tala liv till andra. I SM åker vi pastorer på vintermöte en gång om året. Sista dagarna i januari så är vi ett dygn tillsammans. Och ni som var här, David Skoglar var här och predikade, fick säkert se en film som var från just senaste vintermötet. Det är en inspirationsdag, en utrustningsdag, vad man nu väljer att benämna det med. Men jag fick lära mig att det finns en profetisk grupp inom SM. som jobbar med att se det långa perspektivet, att se visioner, att jobba framåt. Och så hade man också jobbat med temat till de här dagarna. Och man pratade om en bild som man hade fått till sig. Det var bilden av en vinranka med en spaljé, en sån här, ett växtstöd. Så växtstödet var bakom och så var växten framför. Och så ställdes frågan utifrån att man hade gjort så här församlingsenkäter. Vad är alliansmissionen bra på? Man är en hejare på att bygga växtstöd. Fantastiskt extremt duktiga på att bygga växtstöd. Men ibland så är växten väldigt liten och växtstödet stort. Vi är duktiga på mycket. Vi har mycket som räknas till oss. Och så kom den här bibeltexten och lästes upp för oss. Från Uppenbarelseboken så talas det om församlingen i Efesos. Och då säger Gud till församlingen i Efesos så här: jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull, utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Församlingen i Efesos är ungefär 40 år. Skift, troligtvis. Och man gör så mycket gott. Men man har kommit ifrån den första kärleken, Jesus. Han finns där, mitt ibland dem, men är inte längre det första. Och det berörde oss jättemycket då, som pastorer, och det berör fortfarande. För vi sitter där, nästan 100 medarbetare i kyrkan, och vi älskar kyrkan. Vi älskar människorna. Vi älskar våra församlingar. Men det finns något i de orden som ändå bränner till. Och jag talar ofta om varför. Jag är som en sån här treåring och säger varför. Varför? Därför att det håller oss på tårna i att se kärleken till Jesus. Det måste finnas ett varför i våra liv som ger oss mening, som ger oss kraft att gå vidare. Men det måste också finnas ett varför i vår församling, i det vi gör, i alla våra underbara verksamheter. Måste varför vara där? Inte bara att vi gör det. Det har ju funkat, utan varför gör vi det här? Och jag skulle säga att vårt varför är det som vi delar med Alliansmissionens vision. Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Vi vill tillsammans ta emot inåt formas av, alltså genom oss, och gestalta utåt. Det är fantastiska ord. Vi tar in från Gud, det går genom oss och det går vidare utåt. Det är så anden blir liv i oss. Varför? Jo, för att Jesus Kristus är kärleken i våra liv som världen behöver. Vår kärlek, den där första spirande kärleken. Vi har två söndagar fått möta människor som vill gå dopets väg, som vill leva med Jesus, som vill dela livet. Och jag ser glöden i ögonen. I samtalen inför dopet. Jag ser glädjen när jag får stå där precis jämte. Men det är inte jag som har gjort någonting. Gud har gjort någonting i de här unga människorna. Gud gör någonting i vår gemenskap. Guds mäktiga verk blir synliga genom andens rörelse. Och hur jag än försökte förmå Gud att säga det här vill inte jag säga, så kommer nu det sista. När jag satt i torsdags så funderade jag på, jag får inte ihop avslutningen på predikan. Jag får inte till den här klaren. Och så hade jag ändå tanken på, jag höll på hemma med att sätta i växthuset och få se de där små knattarna liksom komma upp ur jorden. Och så kom jag tänka på de där orden i Jesaja, se jag gör något nytt. Det här med att det gror i oss. Men så sa liksom Gud ganska tydligt, men du ska ta versen före också. Och jag tänkte, vad är versen före? Jag har inte koll på versen före. Men när jag läste versen före så grät jag. Och ni ska föra varför. Jesaja 43, vers 18-19. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och jag ska göra strömmar i öknen. Orden från Jesaja är Guds löften om nya vägar för hans folk. Inte för vår höga ära, utan för hans namns skull. Det handlar inte om mänskliga gärningar. Det handlar om Guds mäktiga verk. Låt Guds ande, den livgivande anden, få leda ditt liv varje dag. Låt honom komma in i de där delarna av ditt liv som är öken med sina strömmar av liv. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är här idag. Tack för att dina vägar inte är våra vägar. Herre, jag ber att vi ska få låta ditt liv få bo i oss och din ande få leda oss varje dag. Tack för att du inte gör övertramp i våra liv. Du gör ingenting som vi inte vill. Men jag ber att vi vågar glänta på den och säga, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Amen.
Fira nattvard. Ta emot Jesus själv, han som är livet. Och jag har en praktikant med mig. Låt mig först säga någonting praktiskt. Vi kommer att ha två stationer. På den ena stationen så är det särkalk som vanligt. Man tar sin oblat, sen tar man det lilla bägare, det lilla glaset. På den andra stationen så tar man oblaten. Och så finns det en bägare, den här bägaren kommer stå där. Så då tar man oblaten och så doppar man i så ingen dricker i. Så får man välja vilken kö man ställer sig i. Och sen är ljusbäraren, bönestationerna öppna. Låt oss be. Jesus Kristus, vi tackar dig för brödet och vi tackar dig för vinet. Vi tackar dig för ditt liv och din kärlek som är till oss och genom oss. Hjälp oss och led oss att leva så att vi tydliggör ditt rike och din kärlek. Och så ber vi tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. I den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Han tackade Gud, bröt det och sa, detta, den brutna kroppen, detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag tackar dig, älskade Jesus, för att vi får samlas här inför dig och inför varandra. Herre, välsigna gåvorna, välsigna brödet, välsigna vinet, välsigna oss, möt oss där vi är, det vi längtar efter, det vi behöver. Amen. Bägaren som vi välsignar, det ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter, det ger oss gemenskap med Kristi kropp. Vem får komma och ta nattvard? Min tro och min övertygelse är att nattvardsbordet är öppet för alla. Det är inte jag som står här och bjuder in, det är inte vi som församling som bjuder in. Det är Jesus som bjuder in med öppen famn och han säger, kom ni som vill och önskar och längtar. Han visar inte bort någon enda av oss. Så du som vill, du som längtar, du som önskar, välkommen att ta del av gåvorna ifrån Jesus själv. Ni som är nattvardstjänare kan komma fram.